Rysslands korrespondenten Anna-Lena Laurén har precis kommit ut med den högaktuella boken Sammetsdiktaturen som handlar om motståndare och medlöpare i dagens Ryssland. Hon skriver bland annat om hur makteliten, det vill säga Kreml, spelar upp charader i ett försök att föra folket och media bakom ljuset trots att det är så uppenbart att det är arrangerat. Jag, Kia Svetihin, har läst boken och samtalar med Anna-Lena Laurén bland annat om dagens Ryssland, Putin och Alexej Navalny och filmen Putins palats.
Så här, så du säger du någonting, Anna-Lena?
Hej, det här är Anna-Lena Laurén i Sankt Petersburg. Det är minus 14 grader och snö.
Vi har samma temperatur här i Finland. Jag sitter med din bok framför mig, Sammetsdiktaturen, som har kommit ut riktigt nu i dagarna. Och det där är en av de bästa meningarna, och där fanns jättemånga bra meningar, men en av de bästa meningarna var att vad finns det att skriva om i ett land där alla använder säkerhetsbälten? Och jag älskar den här meningen i din bok. Beskriver det Ryssland för dig?
Jo, det gör det faktiskt väldigt mycket. Det var då Viktor Jerofejev som är en rysk författare, nutidsförfattare, en av de mest kända, som sa det. Och det är ju samtidigt, jag har ju varit borta så länge nu att jag, å ena sidan så, det här med att liksom att när man tidigare kunde tycka det var lite, vet du, exotiskt, eller det var lite intressant när ryssarna inte följde föreskrifter, men nu kan jag ju bara tycka att det bara är korkat, för jag sitter så mycket, och det här med säkerhetsbälte är ju mest bara korkat att man inte använder det. Men vad han menar egentligen var ju på ett djupare plan, att Ryssland liksom är ett land som har så många olösta problem och så många inneboende konflikter, väldigt svår och som har gått väldigt rik historia, att det finns otroligt mycket att skriva om här. Att Ryssland är en diktatur som inte är en riktig diktatur. Och det betyder att det här är inte Nordkorea. Alltså man blir så, man kan sitta på bussen och skrika att Putin är en skitstövel och man blir inte gripen för det. Man kan uttrycka sig, man kan skriva väldigt vassa artiklar mot Putin och hans regim och man blir inte gripen för det heller. Men sen kan man lajka någon statusuppdatering på Facebook som det här visar sig falla under lagen mot extremism, och då kan man hamna i fängelse. Att det är liksom väldigt, det är väldigt godtyckligt, och framförallt finns det inget rättssamhälle. Rättssamhälle fungerar inte. Och det är det som gör att den här samhällsdiktaturen, det fungerar så att den är liksom inte till 100% effektiv, därför att den har inte koll på allt. Och i Ryssland har ju aldrig varit en demokrati, men makthavarna i Ryssland har egentligen aldrig haft koll på allting, för det här är ett för stort och kaotiskt land, förutom Stalin. Då var Ryssland en riktig diktatur. Men annars har det alltid funnits en tradition av att det finns en ganska stor gråzon där man kan göra ganska mycket. Man kan bryta mot reglerna, man kan ha helt egna system på alla möjliga plan. Men det som Putin har gjort är just den här att man aldrig kan riktigt veta som rysk medborgare om... Man kan liksom ha otur och ha sagt någonting på sociala medier som någon plockar upp, alltså någon i säkerhetsstrukturen plockar upp, och sen kan man mittas få jättemycket problem på grund av det. Och samtidigt kan man skrika att Putin borde sätta sig i fängelse och ingenting händer. Så det är liksom väldigt, det är godtyckligt och man vet liksom aldrig vad följderna kan bli. Men det här att det ändå finns i praktiken en ganska stor frihet har ju lett till att det finns väldigt mycket oberoende medier och jättebra journalister i Ryssland. Jättebra grävande journalister som gör helt egna avslöjande. Och till exempel den senaste filmen då som Alexej Navalny släppte om Putins palats. Så den är ju ett bra exempel på någonting som man aldrig skulle kunna göra i Kina eller Nordkorea. Det går inte där. Men i Ryssland går det. Det är ett auktoritärt samhälle där rättssystemet inte fungerar och där korruptionen är ett mycket stort problem. Och där det samtidigt har funnits en relativt stor frihet för individen att uttrycka sina åsikter. Den här utrymmet begränsas hela tiden och det begränsas på ett godtyckligt sätt. Och det är det som gör det ganska farligt också, för man vill ju att människor ska vara rädda. Istället för att man som under Stalin då så satte varenda verklig och inbillad fiende i fängelse, så skrämmer man människor med att låta dem förstå att du kan få stora problem om du gör si och så. Det är inte säkert, men du kan få stora problem. Och det är ju en väldigt effektiv metod. Men det intressanta är att det har ju inte hjälpt egentligen. Om man tittar på den här stora protestvågen som nu pågår i Ryssland. Den är ju inte ny, den har gått i vågor ända sedan 2011. Och under de senaste åren har det varit jättemycket protester ute i regionerna. Inte i Moskva, utan i regionerna. Och allt har handlat om kampen mot korruption. Och i slutändan har det handlat om att protestera uttryckligen mot regimen. Det vill säga uttryckligen mot Putin. Och det gjorde man ju inte tidigare. Alltså tidigare sa ju alltid ryssar som gick i demonstrationer att jag har ingenting mot Putin, det är bara den här, just den här konkreta frågan som är viktig för mig. Men nu säger många att det är uttryckligen Putin som måste bort.
Tror du att Putin kan falla?
I praktiken skulle jag säga att Putins tid är nog förbi redan. Alltså han kommer aldrig mer att bli en sån ledare som han var till exempel när Krim annekterades. Eller för den ekonomiska krisen 2008 när det gick väldigt bra för Ryssland var ju Putin också oerhört populär. Det kommer han inte att bli mera. Och han kommer inte heller att bli en sån här... Han väckte ett stort hat hos en ganska liten grupp intellektuella som hatar den här hans FSB-bakgrund, alltså, eller KGB-bakgrund, det vill säga bakgrund inom säkerhetsstrukturerna. Men det fanns ändå en slags allmän syn att Putin är liksom det bästa vi har, att han har många brister och okej, hans kompisar är korrupta, men han ändå skapar stabilitet. Så tyckte många tidigare. Och den rollen har inte Putin längre. Han befinner sig på det sluttande planet, det är nog helt klart. Men frågan är hur lång tid det kommer att ta, därför att han och Kreml har ju då allt, de har ju våldsmonopol. Och de här våldsamma skingringarna av demonstrationer som vi har sett nu i slutet av januari i Moskva och Sankt Petersburg och flera olika ryska städer, så det är ju ingenting jämfört med vad de är kapabla till. Så det här kommer att ta lång tid.
Tror du, Anna-Lena, att Ryssland då, i något skede i framtiden kan bli en demokrati?
Det tror jag absolut. Alltså, det är ju en annan sak hur lång tid det tar och vad ryssarna själva vill. Jag tror inte att Ryssland blir, eller Ryssland kan helt enkelt inte inom en nära framtid, så det är helt omöjligt därför att det tar så lång tid, bara själva processen måste komma igång, och när det väl har kommit igång tar det lång tid. Och nu har processen inte ens kommit igång, utan man har ju glidit bakåt. Det som på bakhalla skidor har man liksom glidit bakåt längs en backe. Man kom en viss upp backe lite med Jeltsin och sen gled man bakåt. Så det svang om det med Putin. Och nu har man ju jättemycket framför sig igen. Så att inom närmaste, låt oss säga 10-15 åren så är det inte möjligt. Men på lång sikt finns det inget som säger att just Ryssland av alla länder inte skulle kunna vara en demokrati. Det här är ju en fråga för det ryska folket och vad människorna här själva vill ha. Och även om det är lite orättvist, jag kanske lite orättvist när jag säger det, för det finns ju inga fria val här just nu. Men det här är ändå ett samhälle där det är människorna själva som måste påverka utvecklingen, och det är det vi ser nu med de här demonstrationerna. Men det stora skillnaden är ju sen att vill människor sen då verkligen här ha demokrati, eller det finns en ganska stor grupp nämligen som ändå tycker att det är ganska skönt när man inte behöver ta så mycket ansvar. Och man har någon i Kreml som bestämmer som man kan klaga på nu, men man behöver inte tänka på vad staten gör. Och detsamma gäller också synen på, alltså överhuvudtaget synen på minoriteter, på tolerans. Jag talar nu om sexuella minoriteter till exempel och sånt. Så där måste man ju nog på något sätt bestämma sig för att vill man höra till väst eller vill man inte höra till väst. Många människor här vill ju ha samma levnadsstandard som man har i väst, och de vill ha ett likadant liksom fritt samhälle som man har i väst. Men samtidigt så vill man inte ha allt det där som kommer med, alltså rättigheter för minoriteter. Om man vill ha ett bra välfärdssamhälle, vilket folk vill ha, så måste man betala mera skatt, det vill man inte heller ha. Det är allt möjligt sånt här som folk måste ha ställning till här, och framförallt alltså synen på sin egen historia.
I din bok så skriver du om charader i Ryssland, eller speciellt om Sergej Skripal och hans dotter Julia, som då 2018 blev förgiftade. Och liksom att man sen på något sätt bara så sa att de här männen som var där hade förgiftat dem, alltså i England, så att nej, att de var bara turister. Och liksom att på något sätt att det blir som en diss mot folket och mot journalister och mot liksom, att tror de att man är dum i huvudet. Och detsamma gäller, tycker jag, lite Alexej Navalny. Alltså jag menar att det är ju som en fars. Det är ju självklart att det är de som har förgiftat Navalny och så vidare. Vad är det Ryssland? Varför gör de så här?
Ja. Det är en väldigt bra fråga, och det handlar ju i grund och botten om att de gör det för att de, eller nu talar vi om Kreml, ni säger dom menar jag, beslutsfattande Kreml, de gör så eftersom de inte vet hur man gör det på något annat sätt. Alltså det här är det enda sättet de kan göra det på. Och en sak som jag tror att vi hemskt mycket underskattar i Finland är det här att en människa som är cynisk är ju alltid övertygad om att alla andra är på samma nivå som en själv. Putin och hans grupp är ju helt övertygad om att okej, att vi är inte så snälla mot oppositionen och vi har liksom ett och annat på vårt samvete, men det har alla andra också. Alla andra har det också, och det här kritiken mot oss, det är bara hyckleri, för då alla gör på det här sättet. Det säger ju Putin alltid när han liksom gör någonting som vi kritiserar, att det här är, på ryska sätt har alltid miravaja praktika, så här gör man i hela världen. Och det stämmer inte. Den här helt liksom skrattretande folkomröstningen om grundlagsändringarna som mitt i allt strök hans tidigare mandatperioder. Eller när ryska idrottare blir fast för doping, så svarar alltid så här, det här är ett problem överallt med doping, eller det är helt normalt i hela världen att man gör grundlagsändringar och sen inte alltså nollas presidentens tidigare perioder. Alltså det vill säga, man ska aldrig underskatta cynikerns ovilja att tänka att någon kan vara bättre än jag. Att det kan, eller det kan finnas, jag är en ledare på det här sättet Och jag vill inte tänka tanken att det finns länder som styrs på ett bättre sätt. Det här är också en orsak till för övrigt att många ryssar har lite svårt att, eller liksom de är väldigt tveksamma när det gäller att göra sig av med Putin, därför att de på något sätt, tanken att egentligen hade vi inte behövt ha allt det här, vi hade inte behövt ha den här korruptionen, att det fanns ett alternativ, så är väldigt otrevligt. För då har man gjort allt det här i onödan. Det är mycket trevligare att tänka att det fanns inget alternativ.
Det är ju nästan låter som en Stockholm-syndrom.
Det är ungefär precis vad det handlar om. Och så när det gäller just de här, i det här fallet Skripal, där de här spionerna framställdes som handelsfarande i kosttillskott och mycket annat, så det liksom, de bara kör på i ullstrumporna och liksom, man är inne i den här, liksom, man tvinnar omkring i sin propagandabubbla och man vet att man ljuger, men man säger hela tiden alla ljuger, alla ljuger, alla gör på samma sätt, alla ljuger. Och det som jag ofta hör Ryssland det här, att alla länder, de har också spioner som gör så här saker. Det är bara det att ni köter det mycket elegantare, att vi har så plantiga ledare. Men alla gör så här egentligen, allt samma sak.
Hur effektivt tror du att domen och fängslande av den ryska oppositionens hjälte då, alltså Navalny, fungerar så, liksom för att skrämma upp alla tusentals andra som protesterar?
Det fungerar säkert nog på väldigt många, det är nog helt klart att det är många som inte vill hamna i samma situation. Och samtidigt, så ju längre det här fortgår och ju fler människor som går ut på gatan, och jag har ju sett, jag tycker att om jag tittar i min bekantskapskrets, så tycker jag att inställningen mot Navalny, men framförallt mot demonstrationen, har ändrats mycket, att man har liksom fått en annan uppskattning för liksom demonstrationerna nu, när man ser när liksom hennes utvecklingen har gått på det här sättet. Så det är klart att en tid kommer nog Kreml att kunna hålla tillbaka människor med den här formen av skrämseltaktik. Men i längden så är det väldigt svårt. Därför att det kommer hela tiden, det kommer nya människor, det kommer en ny generation. Det var jättemycket unga människor på demonstrationerna. Och många unga människor sitter nu gripna och väntar på att antingen bli, få sina straff, alltså få böter eller inte hamna i domstol.
Alexej Navalnys film om Putins palats riktade sig främst till det allra fattigaste. Enligt Anna-Lena Laurén bor det över 20 miljoner människor i Ryssland som lever under fattigdomsgränsen. Den äldre befolkningen står nog ut med vetskapen om palatset trots allt.
En mycket stor del av den äldre ryska befolkningen så är ju fortfarande rädda för revolution. Alltså det är det sista de vill ha. Och därför är ganska många nog redo att stå ut med det här palatset, bara det inte liksom blir våldsamma förändringar. Men däremot ska jag kanske säga att det som den här filmen slog, den liksom grupp inom befolkningen som filmen riktar sig mycket till var ju fattiga människor. Alltså människor, det finns ju över 20 miljoner människor i Ryssland som lever under fattighetsgränsen. Och många människor här kämpar för att klara sig från dag till dag. Och det finns jättemånga människor som inte på det sättet, alltså de kanske inte svälter, men de liksom varenda dag en kamp för att få ihop det. Och de har liksom inget skyddsnät, inget statligt skyddsnät att falla tillbaka på alls, utan om mormor blir sjuk så måste man fort låna pengar med någon för att kunna betala för bra mediciner. Och så. Att se liksom en sån här gigantisk palats med en underjordisk kockrink och fruktansvärt dyra möbler och sånt här, så det är klart att det påverkar. Navalny, och det är ju en sak som man ska komma ihåg, att Navalny hade ju, han sa den visserligen öppet i filmen, han liksom använde sig av modern datorteknik på basis av ritningarna till palatset som han hade fått och på basis av de möbelbeställningar han hade sett för att visa hur det troligen ser ut inne i palatset. Men han har ju inte varit inne och filmat i palatset. Och nu har ju då förstås, de har öppnat platser och visat att det pågår nu, de ser att det byggs fortfarande, men det som har hänt är alltså att det har varit mycket mögelproblem, så de måste riva ut allt och börja om på nytt. Igen en massa miljoner som går till det. Där kan jag ge någon Navalnys kritiker rätt i att han har en populistisk ådra, absolut Navalny, och det kanske var lite, jag tycker som journalist i varje fall, jag skulle inte ha gjort så, att jag liksom, fast han sa det öppet, så jag har återskapat, det är ju nog bättre att visa hur det ser ut på riktigt, eller liksom, det skulle ha räckt med de här helikopterbilderna, men nu kommer jag till saken, orsaken till att han gjorde det var ju just det här, att han vet hur dåligt många människor har det i Ryssland, och han vill att de ska se och förstå, att verkligen se konkret hur det ser ut, så, och han lyckades väldigt bra med det.
Kan du som Rysslandsexpert bli sur eller liksom bitter över hur lite folk ändå verkar bry sig i Finland eller svensk Finland över någon sån här Navalny-dom och protester och polisbrutalitet? Alltså nu jämför jag det med hur alla reagerar, speciellt vi media, för en händelse som i Kapitolium.
Jag är inte sur liksom över, jag anser inte att finländska folk har liksom någon plikt i att vi måste veta allt om Ryssland. Att det här kan jag kan tvärtom ibland bli lite trött på på vissa inom den här ryska expertvärlden där rummet mycket, när folk är sura över att varför är människor så intresserade, varför liksom, folk vet för lite om Ryssland i Finland. Men jag på något sätt tycker lite att det finns ingen sån plikt tycker jag i Finland hos vanligt folk att de hela tiden ska följa med allt som händer i Ryssland. Men när det gäller just oss journalister och etablissemang och hur vi reagerar på olika saker, så det som jag nog på något sätt blev ännu mer upprörd över var det här att när amerikanska polisen går ut och misshandlar människor i USA, så blir folk jätteupprörda i Finland, och det är liksom demonstrationer i Finland, och man har massa skyltar på engelska. Alltså man lever sig helt in i den här amerikanska referensramen. Man tror att man är en del av det hela. Och det är ju förstås jättebra att man protesterar mot polisvåld, var det än är, men jag blev på något sätt, det är nog fan inte klokt att på andra sidan Atlanten har de det här problemet, och så liksom, på andra sidan gränsen nära oss har polisen hållit på, de har ju misshandlat demonstranter i åratal. Ingen reaktion. Jag kan ibland bli så irriterad på den här anglosaxiska bubblor som vi befinner oss i Finland och i de övriga nordiska länderna också. Och det här att vi liksom flyttar över den amerikanska referensramen och hela deras historia med en slavhistoria och liksom med allt det här till Finland. Alltså det är liksom helt, alltså inte för att vi inte ska ha rasism i Finland, vi har rasism i Finland. Vi har inte samma historia när det gäller USA. USAs hela den historia, det är väldigt amerikansk historia. Finland har ingen plikt att göra just demokratiskt, men jag tycker ändå att jag tycker att vi borde se ryssarna som lika, ett ryskt liv är lika värdefullt som ett amerikanskt liv.
Hör du, i din bok Samhällsdiktaturen så skriver du liksom det som vi har pratat om hittills, alltså jättemycket förstås, politik och makt och så vidare, men du varvar med personliga berättelser, och det är det som jag tycker att gör den här boken så otroligt, alltså, både, alltså det är ju ett svårt ämne, men den är jättelättläst, och jag älskar liksom dina anekdoter. Ni har flyttat nu med din dotter och er hund till Sankt Petersburg från Moskva, där du har bott i många år. Kan du berätta om när din dotter ska börja simma, för hon simtränar, och hur det går till, alltså, så där att få henne att börja på en kurs?
Ja, alltså ibland i Ryssland hamnar man i helt obegripliga situationer, och fast jag bott där så länge så jag förstår inte vad det handlar om, tills sen då någon rysk kompis förklarade för mig att det var egentligen det här det handlade om. Nåja, vi hade flyttat till Petersburg med min dotter, och hon skulle börja simträna på en ny klubb, och det här, och så började hon träna där, och sen kommer de tillbaka då, och vår barnflicka sa att den här gruppen hon har hamnat i, så där är jättemycket, att där är liksom väldigt olika åldrar, varierade åldrar, där är också människor som inte ska simma. Att hon borde nog få hamna i en grupp där alla kan simma, där de har lite högre nivå. Och så ringde jag till den här bassängen då, det kallas för bassäng här, och förklarade mitt ärende till den här avdelningen som tar emot kunder, och de tanten sa att jag vet inte vad du talar om. Och så är på nytt att det här är en mycket enkel fråga, att min dotter har börjat simma i en grupp 4:30 på måndagar, och det, samtidigt simmar en annan grupp, och vi har hamnat i fel grupp, att vi skulle vilja hamna i den här andra gruppen där det finns barn i hennes ålder. Det finns bara en grupp den tiden, sa den här tanten. Och så var det, nej, det finns två. Det finns bara en grupp. Så höll vi på så här fram och tillbaka, och sen sist, ni måste komma hit, att det här går inte att lösa på telefon. Och så sparkade jag dit på min sparkcykel. Och fick förklara om hela ärendet på nytt. Och igen sa en annan tant, jag förstår inte vad ni talar om. Det här är uttrycklig situation när man liksom är i någon form av service. Så att man, jag är kund och den här personen mitt emot mig liksom ska ha erbjudande och service. Och sen liksom driver den här andra personen någonting som inte jag har förstått och säger det inte. Man förstår ingenting och allt är omöjligt. Och sen visar det sig att det fanns en viss orsak till det. Då förklarar som sagt mitt ärende på nytt. Och hon sa att hon förstår ingenting. Och så sa du får tala med bokföraren, att jag förstår ingenting. Och så blev jag så hinkad till bokföraren. Och då sa jag direkt att nu vill jag inte höra ett ord mer om att ni förstår ingenting. För den här saken är så oklar. Utan nu ringer jag vår barnflicka så får hon förklara för er vad det handlar om. Och så ringde jag barnflickan och sa att kan du säga nu vad det här handlar om? Och så gav jag luren till den här tanten. Och så hörde jag bara tanten började igen säga att nej, att det finns bara en grupp 4:30. Och då hörde jag barnflickan säga att mycket tydligt, njet! Hon vill simma i den andra gruppen. Och så säger tanten, men njet! Mamman vill att barnet ska simma i den andra gruppen. Och då mitt allt, som genom ett trollslag, hade allt ordnat sig. Jag kom hem och tackade vår barnflicka och sa att jag förstår ingenting. Och hon sa att det här handlar ju bara om att de inte ville, att det fanns två grupper, men de har för lite barn i den grupp som min dotter hade hamnat i, så de ville ha henne kvar i den gruppen. Och sen hoppades de liksom att om de bara liksom låtsas att de förstår ingenting, så låter jag det vara och de liksom får sin vilja igenom. Men sen när jag insisterar, så istället för att bara gå med på det, så blir de liksom ännu mer, då backar de med sannhet och då förstår de ännu mindre. Och sen krävdes det att en rysk kvinna säger till dem, njet! Hon vill ha barn i den här gruppen. Då gick det.
Så säger journalisten och författaren Anna-Lena Laurén, som bott i Ryssland de senaste 10 åren och är verksam som korrespondent där. Mitt namn är Kia Svetihin.